Ni har säkert lagt märke till att tongångarna från Ryssland igen har blivit ilsknare än på länge. Putin har hotat Europa med krig och det gjorde också hans vapendragare Dmitrij Medvedev för bara några dagar sedan. Sen har vi också fått följa med det här stora kaoset som uppstod i samband med att den här så kallade fredsplanen på 28 punkter läckte ut i medier. Och en del bedömare menar att allt det här, alla de här sakerna antagligen hänger ihop med samma sak. Nämligen att EU och statschefer om en dryg vecka ska fatta beslut om vad som ska hända med de så kallade frysta ryska tillgångarna som finns på olika europeiska banker. Många år innan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina så började Ryssland nämligen förbereda sig genom att spara pengar. Och det finns därför hela 210 miljarder euro placerade på flera olika banker i Europa. Och när kriget började var EU snabb och frös ner de här pengarna så att Ryssland inte kunde komma åt dem. Sedan dess har Europa grubblat på hur man kunde dra nytta av de här frysta ryska pengarna. Och nu har frågan blivit akut. Och ett beslut ska alltså fattas då statschefen möts den 18-19 december är det tänkt. Det här är ett jättekänsligt ärende och det är långt ifrån klart hur det kommer att gå. Och det ska vi försöka reda ut här vad det är som är så svårt här i slaget idag. Jag heter Maria Nylund och med mig har jag Emil Vanheden. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Och med oss har vi också Rickard Husu, Svenska Yles Bryssel-korrespondent. Välkommen
hej,
du också.
Hej.
Och med mig här i studion i Helsingfors har jag Ville Niinistö. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är i din tur Europaparlamentariker för De gröna och du är också ordförande för Rysslands delegationen inom EU-parlamentet.
Korrekt.
Det där, jag tycker att det har varit ganska lite mediebevakning sist och slutligen kring den här frågan och det här kommande beslutet med tanke på att de här pengarna sägs vara helt avgörande för Ukrainas fortsatta möjligheter att försvara sig mot Ryssland. Och jag tänkte att vi ska försöka bena ut det här lite mer i detalj vad det är frågan om och ett hurdant beslut det är meningen att man ska fatta här om en dryg vecka. Men jag tänkte att vi tar en runda här först. Alltså, hur betydelsefullt tycker ni att det är ifall EU faktiskt skulle klara av nu att, så att säga, få loss de här miljarderna åt Ukraina? Hur stort är det här beslutet, Ville Niinistö?
Det är jättestort om man tänker på sammanlagda siffror som har getts till stödet till Ukraina än så länge från USA och Europa, inkluderande vapenstöd. Så det är alltihop är någonting mellan 250-300 miljarder. Och nu pratar vi om möjligen upp till 165 miljarder euro som kan ges som ett lån med liksom de här som garantierna, de här frysta ryska varor som skulle hjälpa Ukraina med sitt budgetunderskott under nästa år som är upp till 70 miljarder euro. Så för att klara av ekonomin och energiproduktionen och allt möjligt, de behöver de här pengarna. Men också för att producera krigsmaterial. Ukraina producerar 40% av den liksom, vapenmaterialen som de använder för tillfälle i fronten redan nu själv. Så att det här behövs för att de klarar av att försvara sig.
Vad säger ni andra? Vad säger Emil Vanheden? Hur stort är det här beslutet som EU förväntas fatta här inom 10 dagar?
Ja, men jag håller med. Det här är jätteviktigt. Och Ukraina klarar ju inte av att finansiera sin budget själv. Så de är helt beroende av stöd från EU och EU-länder. Man kan säga att ungefär så all liksom inhemsk finansiering som Ukraina lyckas uppbåda genom skatter och sådär, det går i princip, allting går till kriget. Så att man kan se det som att vi, alltså EU-länderna med stödpengarna, det finansierar liksom allting annat som behöver ske i Ukraina med löner till statsanställda och sjukvård och skola och pensioner och allt möjligt. Och om vi inte lyckas fortsätta med det här, då blir det ju väldigt, väldigt svårt för Ukraina att fortsätta kriget. Så att det här med att säkra en långsiktig finansiering för Ukraina, det är ju existentiellt för Ukraina och på något sätt även för EU skulle man kunna säga. Så det är ett jätteviktigt beslut. Sen är det ju det här beslutet som ska fattas i slutet av december, det är kanske inte den liksom absolut sista beslutspunkten och det finns lite olika lösningar och sådär. Men Men det finns ju väldigt mycket politiskt momentum nu, så att det är en stor diskussion just nu att man ska komma och försöka få på plats en lösning som kan lösa det problemet nästa år då, för att just nu har Ukraina inte någon långsiktig finansiering för att de ska kunna finansiera sitt underskott för nästa år och året därpå.
Vad är, Rickard Husso, din uppfattning? Hur stort beslut är det fråga om det här?
Det handlar om ett jättestort beslut, precis som det konstaterades här innan. Och om vi talar om de här frysta tillgångarna och att använda dem för ett så kallat reparationslån, ett förslag som då ligger på bordet här, så är det ju någonting som inte har gjorts tidigare någonsin i den här skalan, och därför så finns det också många stora frågetecken kring det här förfarandet som vi säkert kan diskutera närmare under den här diskussionen. Men om vi tänker på just de här grundläggande förutsättningarna, så uppskattar ju då Internationella valutafonden IMF att Ukraina behöver 135 miljarder euro under de kommande två åren, alltså 26 och 27, för att då inte hamna ut för en akut kassakris. EU förbinder sig då vid att finansiera 90 miljarder av den här summan, alltså ungefär 2/3. Och nu är förstås den springande punkten här varifrån de här pengarna ska tas. Och det finns två förslag på bordet. Ett av alternativen är att man ska låna upp de här pengarna själva, och det andra alternativet, som då är mer kontroversiellt och kanske mer utmanande, är det här att man skulle använda just de här nämnda frysta ryska tillgångar.
Du ska få förklara det där om en stund, men jag funderar, jag har hört olika bedömare här när jag råkar höra en intervju med Ruben Stiller, eller som han gjorde tillsammans med professorn i politisk historia Johanna Aunesluoma och tidigare Moskva-ambassadören René Nyberg. Jag rekommenderar förresten den här intervjun om ni inte har hört det ännu, så gå in på arenan och lyssna. De beskrev det här beslutet och de här pengarna som liksom helt avgörande, oerhört centrala. Menar att Ukraina då klarar sig hela kommande år och kanske utöver det också. Håller du, Ville Niinistö, med om att det är så här?
Ukraina klarar inte av att försvara sig och hålla upp sitt samhälle, just det här liksom akuta liksom servicen för sina invånare utan en sån mängd pengar. Man kan ju i och för sig försöka fixa det genom att EU-länder ska ge direktlån till Ukraina, men det syns det då direkt i medlemsländernas budgetunderskott och sina egna lånenivåer, och det är såklart sånt som Finland skulle gärna undvika om möjligt. Så det här reparations lånet med det här frysta tillgångar är också ett ganska genuint intressant sätt att lösa det här, att ett land som anfaller ett annat land, som Ryssland gör här, så då borde de tvingas betala reparationer, krigsskadestånd. Och nu ser vi ju att möjliga fredsdiskussioner, Ryssland har inget intresse att göra det. Så det här tillgångar kan användas, men det är ett ganska nytt sätt att göra, att frysta varorna fortfarande skulle vara kvar, men att man ger ett lån med dem som garanti där i bakgrunden, som garanterar det att Ryssland betalar som reparationer minst den mängden som man lånar nu ut till Ukraina, och då behöver vi inte ta eget skuld som Finland och andra EU-länderna. Men det som krävs för att Belgien ska godkänna det här beslutet, för Belgien är hemland för de flesta frysta varor, de tycker att vi borde ge en garanti för Belgien att om allt går fel och vi måste återbetala den här summan, om till exempel en internationell domstol skulle säga att Ryssland får sina pengar tillbaks, vilket jag tror är osannolikt. Men i det här fallet Belgien vill att vi andra ska ge en garanti för dem, att de behöver inte i det fallet betala det här helt själva.
Om det här lät nu jättekomplicerat, så är
det är komplicerat.
På grund av att det är jättekomplicerat. Tänkte att jag ska låta Rickard Husso ännu försöka förklara kanske ännu mer i detalj, men jag skulle ännu vilja fråga det att man har ju suttit på de här frysta tillgångarna redan i flera år ända sedan kriget startade, och man har varit ganska rädd att röra själva kapitalet. Man kom så långt att man har konfiskerat de här ränteintäkterna som kapitalet har gett, och man har bland annat köpt finsk ammunition för pengarna och skickat sen då ammunitionen till Ukraina. Att det har man liksom utnyttjat, så att säga. Men nu börjar man ju tala om de här riktigt stora pengarna. Jag undrar om du, Emil Vanheden, har någon tanke om att vad är det som nu har gjort att man vågar börja tala om de här riktigt stora pengarna också, att hjälpa Ukraina med dem, eftersom man hittills har varit så rädd.
Jag tror att det har lite att göra med att nu finns behoven verkligen, att nu behövs det verkligen finansiering, och vi har inte längre USA som ger pengar på samma sätt som tidigare, så då har det här finansieringsgapet uppstått, och det är därför man börjar tala om den här lösningen. Jag tycker att man kan ju fråga sig, är de här pengarna en förbannelse eller välsignelse? För att om de inte hade funnits i EU, så hade vi kanske redan kommit upp med en annan lösning. Då hade man kanske redan kommit överens om att låna upp egna pengar som man gjorde under coronakrisen. Så att det kanske har ju skett lite av en dynamik, att eftersom man vet att det finns massa pengar på de här kontorna och att man kanske kan använda dem, så har man liksom inte hittat någon långsiktig lösning än, men så är det massa juridiska problem och nu sitter vi där vi sitter. Men en annan aspekt tycker jag som man ska komma ihåg också, att det här liksom att vi säkrar en långsiktig finansiering, det är en nödvändighet för att Ukraina ska kunna fortsätta försvara sig, men det är kanske inte tillräckligt. Det är bara för att vi kommer, om vi lyckas då få en överenskommelse, så betyder det inte att vi kan vara lugna med att det liksom räcker, utan det är en nödvändighet för att hålla Ukraina kvar i fighten, så att säga. Men det säger ju egentligen ingenting om hur det kommer gå på slagfältet.
Alltså, man har ju varit superrädd och ängslig, kan man säga. Fransmännen har varit ängsliga för att använda de här pengarna. Tyskarna har också varit lite nu inte så jätteentusiastiska, Italien och så vidare. För att inte tala om Belgien då, som har varit jättenervös och fortfarande inte alls vill vara med om det här. Så vad har den här rädslan hittills handlat om, Ville Niinistö? Alltså, handlar det om militärvedergällning på något sätt eller rättsprocesser?
Europeiska centralbanken har varit orolig att om vi liksom konfiskerar pengar från ett land som har varor i Europas, sina valutavaror i Europas system, att det skulle försvaga eurons kurs, att göra det ostabilare. Men det tycker jag inte att kommer att ske, för att det är tydligt att vi gör det här endast som ett motåtgärd gentemot ett land som bryter mot FN-stadgar, som anfaller ett annat land. Så att om du inte gör det, så är dina pengar helt kan vara i lugn och ro i Europa. Men att vi måste sen passera det på här dagen är att en internationell domstol sen efter kriget ska fatta ett beslut hur mycket Ryssland ska betala skadestillstånd. Och då de här prysta varorna är där och väntar på det beslutet. Och då skulle liksom man skriva bort det här lånet från Ukraina och använda de här varorna. Det är tanken. Så att man väntar på en juridisk process. Så att det är fortfarande ryska varor, det är fyrrysta, men man ger ett lån och de är som en garanti väntar på den här domstolsprocessen. Men de är långa, så visst är det ju så att vissa medlemsländer varit oroliga för att om det här håller sig ihop. Men andra alternativet är att man ger lån direkt i EU-skuld via kommissionen eller direkta medlemsländernas skuld, som sen syns direkt på våra egna siffror och som är eget lån direkt från oss. Och det vill medlemsländerna inte göra heller. Så att det här är ett enklare beslut om man bara får det här praktiskt. Man kan lösa det praktiskt.
Det där, Rickard Husso, du har följt med det här nu noga som korrespondent. Och det där, ja, alltså i onsdags presenterade kommissionsordförande Ursula von der Leyen då egentligen två förslag om hur man skulle kunna göra nu här framöver. Och hon talar om då ett lån här, Ville Niinistö här har upprepat det här många gånger, att det handlar om ett lån. Men alltså jag förstår inte riktigt att så, när det handlar om de här frysta tillgångarna, kommer liksom EU då, EU-länderna tillsammans att på något sätt låna de här pengarna av Ryssland? Eller hur ska man tänka på det här? Hur ska du förklara det här, Rickard Husso?
Det här är invecklat, det måste nu påpekas här, men i praktiken så handlar det då om det att det finns ryska frysta tillgångar, alltså den ryska centralbankens frysta tillgångar ligger huvudsakligen i ett belgiskt finansinstitut som heter Euroclear. Och tanken då är att Euroclear skulle låna de här pengarna till EU, som sen då skulle låna dem vidare till Ukraina i form av ett reparationslån med nollränta. Och precis som Ville Niinistö var inne på här tidigare, så är då tanken den att Ukraina endast måste betala tillbaka det här lånet om Ryssland då förbinder sig att ersätta de skador som man har orsakat i Ukraina. Och det är ingen som tror i nuläget att Ryssland någonsin kommer att ersätta Ukraina för de här skadorna. Och det betyder då i praktiken att Ukraina skulle få hålla de här pengarna, och samtidigt så undviker också EU det som man då är rädd för, att det här ska uppfattas som en konfiskering. Det vill säga, man kan hänvisa fortfarande till det att Ryssland har möjlighet att få tillbaka centralbankens frysta tillgångar om man förbinder sig då via att ersätta Ukraina.
Korrekt. Mm.
Men hur ser du på det här, Emil Vanheden? Är det fråga om en de facto konfiskering här nu, eller hur ska man se på det här?
Ja, det är lite svårt att svara på. Det finns vissa som har sagt att de tycker det. Euroclear själva sa ju att de tycker att, ja, det finns de som kan anse att det kan ses som det. Jag vet själv inte. Det är lite av ett okänt juridiskt territorium här. Men det finns ju då, framförallt då Belgien och det här företaget är ju såklart, det kan man förstå att de är ju rädda för att de kommer få någon typ av juridisk konsekvens av det här.
Mm. Men om du har märkt också, Maria, så belgiska statsministern har använt argument som kommer direkt från Putins spelbok, att Putin har hotat att Belgien får konsekvenser om de låter det här ske, och han själv som statsminister kommer få personliga konsekvenser med olika ryska åtgärder. Så att han blivit rädd för det, och han säger ut att det här är ett av skälen varför de vill inte hjälpa EU att ge det här lånet, för att de är rädda för ryska reaktioner. Så det är så här Putin spelar. Han hotar oss att om vi använder de här pengarna så kommer saker gå ännu mer illa för oss. För att de vet också att det handlar om en jätteviktig summa för Ukraina.
Mm. Men sen Rickard Husso, så fanns det ju ett alternativ. Ja, Emil, varsågod.
Ja, förlåt. Nej, jag ville bara understryka det Ninistö just sa också. Att jag reagerar också på det att Belgiens premiärminister gick ut och sa att han var rädd för sin personliga säkerhet. Så det visar hur de här ryska hoten verkligen fungerar på ett kanske ett annat sätt i andra europeiska länder än vad de... Jag menar, vi nordbor kanske är lite mer vana vid den här typen av hot och förstår vad det är för något. Men det är ju verkligen olyckligt att den här diskussionen kommer nu, och att Ryssland är så duktiga på att använda den för att splittra oss och skrämma upp andra ledare i europeiska länder.
Mm. Belgien har varit...
Kanske kan jag lägga in som en liten randanmärkning här, ursäkta om jag får ännu tillägga, om vi talar om Belgien, så är det ju intressant också att vi har haft till exempel drönarobservationer vid den belgiska flygplatsen i Bryssel, och också andra typer av misstänkta hybridåtgärder här, som jag också tror att inte bara har skrämt upp den belgiska premiärministern, utan också när man lyssnar på vanliga belgier som diskuterar, så verkar det som att det finns en oro över det här. Och dessvärre så tror jag att det här också kan komplicera beslutsfattandet, det vill säga om det inte endast är en oro på högsta nivå, utan det är också någonting som kommer från den belgiska befolkningen, det vill säga att man uppfattar det här som någonting riskabelt. Så då handlar det förstås också om att den belgiska regeringen måste försöka övertyga de egna väljarna om att det här är rätt väg att gå.
Mm. Innan vi går vidare så skulle jag nu vilja att du, Rickard Husso, skulle kort förklara det här alternativet som Ursula von der Leyen kom med, alltså om man inte då vill gå in för att röra de här frysta tillgångarna, så kom hon också med ett alternativ. Om jag förstod det rätt så handlar det om att EU tar ett gemensamt, så att säga, ja, helt vanligt lån som man har gjort i tidigare kriser också, och skulle finansiera Ukrainas behov med det här. Alltså, vad vet man om det här förslaget?
Det är ju betydligt mer rentlinjigt. Just som konstaterat är det ju någonting som EU gjort redan tidigare och som EU alltid har möjlighet till. Och då talar vi egentligen om exakt samma summor. Det vill säga, det som blev klart förra onsdagen så var ju då det att EU då förbinder sig, vi eller kommissionen åtminstone föreslår att EU då ska finansiera Ukraina med 90 miljarder euro. Och nu är frågan hur den här finansieringen ska ske. Och det andra alternativet som konstaterat är just det här att man går in för gemensam upplåning, men det här tynger, som till exempel Ville Niinistö konstatera tidigare, det här tynger ner på EUs budget och i förlängningen också på de nationella budgetarna. Det här är inte populärt till exempel i de nordiska länderna. Och sen finns det ett annat krux här, och det är det att de här besluten måste fattas enhälligt, och då vet vi att vi till exempel har Ungern som sannolikt motsätter sig ett sådant här beslut.
Mm.
Mängden av pengar som pratas nu om ändå är kanske en liksom 15%, 10% av det som användes i coronatiden som stödmekanism från EU, så att det är mindre pengar, men ändå betydligt pengar i vår egen skuldnivå då också i Finland.
Mm. Men du nämnde det här med Ungern och Slovakien som gärna sätter krokben här nu för sådana här beslut som kräver enhällighet, eller speciellt Ungern då. Och så har vi Belgien som är superrädd här nu för konsekvenserna. Ursula von der Leyen är ju lite listig här nu också. Jurister och diplomater inom EU så lär ska ta sig för pannan och höja på ögonbrynen allt möjligt för hennes metoder, för att hon, vad jag nu förstår, utnyttjar också en EU-artikel 122 som är avsedd för olika undantagstillstånd. Coronapandemin var en sån och kanske någon naturkatastrofer. Och det här skulle möjliggöra, när man använder den här, att man skulle kunna liksom förbi, eller man skulle inte kräva den här enhälligheten. Kan du ännu, Rickard, förklara det här, hur det hänger ihop?
I praktiken så handlar det alltså om en nödparagraf. Just som du konstaterar så gör det här möjligt att fatta beslut med kvalificerad majoritet. Alltså då räcker det att endast 15 medlemsstater godkänner det. Och då innebär det då att enskilda medlemsländer, till exempel Ungern, Slovakien, möjligen då Belgien, inte har möjlighet att fälla det här förslaget. Sen är det en annan fråga att man nog i praktiken inte politiskt har möjlighet att köra över ett enskilt medlemsland. Det vill säga, eftersom det då är Belgien som är utsatt här och det är Belgien som då riskerar att råka ut för de här potentiella juridiska och ekonomiska konsekvenserna, så ser jag nog det inte politiskt som möjligt att man skulle med kvalificerad majoritet fatta ett beslut som drabbar ett enskilt medlemsland på det här sättet. Det vill säga att det är nog helt centralt att man på något sätt får med Belgien på noterna.
Mm. Men hur sannolikt är det då, Ville Niinistö, att Belgien nu kryper till korset, kanske fel uttryck, men att han i alla fall ger med sig?
De vill ha direkta garantier från de flesta eller alla andra EU-länder för att de garanterar det här, att om allt går fel så att Belgien inte behöver ta ekonomiskt ansvar själva. Så jag tror att det är ganska nära. Tyskland senaste dagarna, kansler Merz har varit väldigt tydlig att han vill få det här nu framåt, så att jag tror att Tyskland kan spela en stor roll här, för deras garantiroll är stor för som största land i EU. Så att jag tycker att vi har en ganska hög möjlighet att få ett beslut i december, men det är också möjligt, som sades här tidigare också, att det fördröjs en gång till och beslutet görs i januari eller februari. Men ju längre det tar, desto mer problem Ukraina kommer få, att pengarunderskottet blir akut ungefär i april. Så om beslutet, ju längre det tar, desto stabilare Ukrainas situation blir, och Ryssland vinner på det såklart.
Mm. Vi har en prat om det här att det är många som skulle vilja lägga rabarber på de här pengarna. Alltså, Ryssland förstås vill såklart inte att det ska användas till någonting. Ukraina behöver dem akut. Men nu verkar det som att också amerikanerna skulle vara lite intresserade av de här frysta pengarna. Alltså, i den här läckta rysk-amerikanska skissen på en så kallad fredsplan med 28 punkter som skapade en massa kaos för några veckor sedan, så fanns ju också de här frysta pengarna nämnda. Där då sa man att 100 miljarder dollar av de här frysta pengarna skulle användas till återuppbyggnad av Ukraina under USAs ledning, och USA skulle dessutom få 50% av avkastningen från investeringar som görs med de här pengarna. Och så att USA skulle alltså tjäna liksom pengar på de här frysta tillgångarna, och det här lär då ska vara Rysslands trick för att få USA med sig på sin sida. Och Bloomberg berättade här under veckoslutet att USA har lobbat i flera EU-länder för att försöka förhindra användningen av de här frysta ryska statstillgångarna för att hjälpa Ukraina. Så jag undrar bara, är inte det här ganska magstarkt på något sätt?
Och här ser vi ju president Trumps bakgrund som en sån här magnat i fastighetsbranschen, att hela det här läckta pappret som förbereddes av Steve Witkoff också, som kommer från samma branschen i New York, en gammal bekant av president Trump, så de har jobbat med, Witkoff har jobbat med ryssar och gjort ett plan där de bestämmer över varor som ligger i Europa, över också Ukrainas öde med Ryssland. Så det är ju ganska illa. Det sättet som Trump-administrationen arbetar är något som vi har aldrig tidigare sett från USA. Att man börjar förhandla med Ryssland på ett sätt att de nästa ser nästan ser Ryssland som en möjlig samarbetspartner istället för Europa i det här sammanhanget. Så såklart nu europeiska ledare har varit där och försökt berätta till USAs ledning. Och det finns de som, utrikesministern Rubio, som ligger fortfarande närmare europeiska synpunkten. Så att spelet är inte förlorat än så länge. Men det finns krafter inom Trump-administrationen som man kan säga att ligger närmare Rysslands intressena än Ukrainas och Europas.
Vad tänker du, Emil Vanheden, om det här att USA håller på och lobbar i flera EU-länder för att försöka förhindra den här användningen av frysta ryska statstillgångar för att hjälpa Ukraina? Vad tänker du om det?
Ja, men jag tror det är precis som Wilhelm Inistö säger, att det är dels den här tron att man kan få till någon slags deal eller överenskommelse och när det är pengar involverade att man kan dela upp det här på något sätt så alla blir glada och sen kan man komma överens om någon fred och så blir det liksom bra. Så att det är dels att man vill ha då kanske lite avkastning från de här investeringarna och dels så tror man att det här är en del av någon slags fredsprocess som USA då tror att de driver tillsammans med Ryssland. Så att det här är ju liksom helt en helt felbedömning av liksom hela konflikten egentligen, av vad det här handlar om och vad Ryssland vill ha och vad som har hänt och så vidare. Så att det är liksom fel på så otroligt många plan. Så det är ju förstås väldigt, väldigt oroväckande på alla möjliga sätt.
Mm. Och nu verkar ju då åtminstone Belgiens premiärminister Bart de Wever han talar i samma banor alltså, eller hur, Richard Husu, alltså att samma argument hör man från Belgien också, att man skulle egentligen inte borde använda nu de här frysta tillgångarna för att de behövs som en spelbricka i ett fredsavtal.
Det var precis det begreppet jag tänkte använda, spelbricka. Det är vad de här frysta tillgångarna har blivit nu i det här sammanhanget. Och man kan väl se att det överlag nödvändigtvis inte heller är en dålig sak, men det handlar om hur EU nu använder den här spelbrickan. Man kan väl kanske särskilja, om vi talar om de här frysta tillgångarna, då om egentligen tre olika aspekter på dem. Det vill säga vi har den direkt ekonomiska aspekten som handlar om att det handlar om mycket pengar som ligger frysta. Sen har vi den moraliska aspekten av att det då borde vara den som är angripare som då kompenserar det angripna landet. Och sen har vi den här strategiska aspekten, den strategiska betydelsen av de här frysta tillgångarna. Och då kommer vi just in på den här spelbrickan. För samtidigt som då både Ryssland vill ha tillbaka sina frysta tillgångar och USA uppenbarligen då åtminstone vill ha en del av dem, så vad EU vill göra här, eller en majoritet av EU-länderna, åtminstone kommissionen ska vi kanske tala om, så är ju tvärtom då att inte bara hålla de här pengarna frysta utan att direkt rikta dem till Ukraina så att Ukraina kan stärka både sitt försvar och sitt samhälle. Det vill säga, då kunde man tänka att de här frysta tillgångarna ger betydligt större effekt för Ukraina jämfört med nuläget och de endast är frysta och då inte finns för Ryssland att tillgå.
Om man vill förenkla så kan man säga det här att EU vill att det här används som en sorts krigsskadestånd så att det stoppar andra länder anfalla någon annan land någon annanstans, att man måste betala för de brott som man gör. Och USA och Ryssland nu ser det som en möjlig pengar som sen ska de som vinner kriget kan dela sinsemellan och sen bestämma hur man använder det i ett fredsavtal som en bricka för som spelar i Rysslands intresse. Så om man tittar från internationell juridisk folkrättslig synvinkel så EU ligger ju här på rätt sida.
Mm. Men kan man göra så här? Alltså, kan EU nu bestämma att vi det där, ni får, Ryssland får tillbaka sina pengar sen när de betalar krigsskadestånd? Alltså, kan man bara besluta så här? Ville Niinistö.
No, det här är ju lite nytt område, men det finns ett så här speciell domstol som ska nu börja sitt arbete om medlemsländerna i Europeiska rådet ger bara stödet till här domstolen. Så Europeiska rådet har börjat arbete för att den här nya domstolen sen ska fatta beslut om vad Ryssland har måste liksom göra för att betala för det brottet som de gjorde med sitt anfall till Ukraina. Och in den här processen kan de komma fram till en skadeståndssiffra. Och då liksom den siffran ska i alla fall täckas så långt som det går med de här pengarna. Så juridiskt sett håller det här ihop, men det tar flera år att komma fram till det här juridiska slutsatsen. Det som Trump och Putin spelar är att man försöker så här djungelslagar, att om man har mycket makt så kan man bara liksom bestämma direkt och försöka tvinga andra att godkänna det. Och för Europa och Ukraina är det ju riktigt illa om den här processen kommer till att leda en slutresultat där Putin lyckas övertyga Trump att sätta press på Ukraina och Europa istället för att sätta press på Putin och Ryssland att ge upp sina intressen i Ukraina. Och det här är det allra viktigaste i den här situationen, att vad sker där. Men om vi bestämmer att använda de här frysta pengarna redan innan det, så då kan de ju inte använda det som en spelbricka i det här sitt eget spel.
Mm. Men nu vet man ju då att om USA håller på och lobbar här och försöker få EU-länder att då stoppa den här användningen av frysta ryska tillgångar, då vet man alltså att USA vill inte att man ska göra så här. Ryssland vill förstås inte heller. Alltså, kommer EU att klara av att stå emot pressen från framförallt USA? Vad tror Rickard Husu?
Det finns nog också en hård press på att fatta ett beslut om att finansiera Ukraina, det vill säga om man inte gör det, då löper Ukraina risk för en akut kassakris. Om vi tittar på den här stora bilden så handlar det förstås också om under vilka förhållanden och förutsättningar Ukraina för de här fredsförhandlingarna. Det vill säga, om man då får en signal om att Ukraina kommer att ha tillgång till betydande finansiering också under de kommande åren, så då kan man tänka sig att pressen också på Ukraina att acceptera en sån fredslösning som till exempel inkräktar på landets suveränitet eller då bäddar för framtida rysk aggression, att den blir mindre.
Mm. Vad tror Emil Vanheden, hur kommer det att gå när de här stats- och regeringscheferna möts nu då 18-19 december? Vad tror du?
Ja, men precis som vi har konstaterat så är det här en otroligt, otroligt viktig fråga, och det känns som att det finns mycket momentum för att nå en överenskommelse trots alla svårigheter. Och jag tycker också att även om EU kanske många gånger har tagit tid att fatta beslut, så har man ändå lyckats göra det gång på gång på gång, och man har antagit många sanktionspaket till exempel trots motstånd från länder som Ungern, och de sanktionspaketen har man ju antagit med enhällighet till slut. Så att, jag tror att man kommer komma till någon slags lösning, och om det inte händer den 18 december så kanske det blir uppskjutet, men jag tror att det här är för viktigt för att man ska kunna misslyckas.
Mm. Hur går snacka i korridorerna i Bryssel, Ville Niinistö?
Jag har samma uppfattning. Jag tror att det här kommer att lösas mest sannolikt nu i december eller senast i januari.
Mm. Okej. Och ni, er teori, jag tänkte att jag skulle, pessimist som jag är, liksom, eller ja, man oroar sig för att det inte ska bli något beslut, men vad händer alltså om man inte nu lyckas fatta något beslut kring de här frysta tillgångarna? Vad händer då, Ville Niinistö?
Det sätter mer press på Ukraina att godkänna vilket som helst förslag för fred som liksom tvingar dem att godkänna ryskt kontroll på något sätt över sina beslutsfattande i framtiden. Det är ju riktigt illa såklart.
Mm. Vad tror Rickard Husu att händer om man inte lyckas fatta nu beslut här den här 18-19 december?
Nej, men som konstaterat här tidigare så finns här ännu ett spelrum på kanske några månader. Man uppskattar då, som konstaterat, att det kanske i april som pengarna tar slut i Ukraina. Ofta brukar det ju vara på EU-nivå så att man använder all den tid som finns till förfogande för att fatta beslut, och sen när det verkligen kommer till kritan så kommer det beslut. Och det här skulle eventuellt kunna tala för det att man kanske fattar någon typ av principiellt beslut vid toppmötet i december. Men sen ska vi komma ihåg att det här fortfarande handlar om detaljerad lagstiftning som sen måste godkännas i institutionerna. Det kan bli kanske aktuellt att ha någon typ av överbryggande lösning för några månader där man kanske går in och sticker till med EU-medel eller lånar in lite pengar för att då kanske klara ett halvt år innan man då har ett beslut om de frysta tillgångarna på plats. Det är också ett alternativ, och det är någonting som till exempel republikens president Stubb nämnde nyligen då han var på besök här i Bryssel, att det också kan bli en kombination av de här olika alternativen.
Det viktigaste var det här principbeslutet gjorts, då vet Ukraina att det kommer att gå pengarna så småningom.
Mm. Emil Vanheden, vad säger du om det? Jag har förstått att också IMF som står i beråd att finansiera Ukraina, de har sagt att det här är liksom ett villkor för att de ska också ge sin finansiering. Deras regler säger att de får inte finansiera ett land som är helt bankrutt.
Ja, men precis. Det viktiga är ju att man har någon slags förutsägbarhet och att man vet att pengarna kommer. Och det är ju också i de här liksom diskussionerna om på vems sida, alltså vem har tid att vinna det här kriget och så vidare. Att Ukraina känner att de har vårt långsiktiga stöd och att ja, men även om vi kanske behöver ta till någon kreativ lösning i några månader och något lån, men sen har vi finansiering på plats för det här året och nästa år, året är på och sen kommer det nya pengar 2027 och 2028 och så vidare. Mm. Det gör ju att Ukraina kan vara en mycket starkare position helt enkelt.
Jag gissar att vi säkert får förbereda oss på en hel del mer sån här krigsretorik här nu fram till den här 18:e från vår östra granne, gissar jag, för att skrämma och hota. Tror du ännu, Ville Niinistö, du får sista ordet här nu, men finns det skäl att vara orolig för, jag vet inte, hybridattacker av något slag ifall man fattar nu ett positivt beslut om de här frysta tillgångarna? Finns det skäl att vara orolig så här? Som?
Man ska vara orolig av olika sorters hybridattack oavsett vad vi gör här. Så att Ryssland kommer att sätta mer tryck på oss.
Okej. Okay. No, med detta så säger jag tack till er som var med. Ville Niinistö, Europaparlamentariker för De gröna och också ordförande för Rysslands delegationen i Europaparlamentet. Vi hade också med oss Emil Vanheden, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige och Rickard Husu, Svenska Yles Brysselkorrespondent. Och jag heter Maria Nylund.